En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I veckans avsnitt ska vi berätta om ett mord där den mördade kvinnan själv är nyckelvittne. När polisen mötte upp henne var hon svårt misshandlad och pekade direkt ut den misstänkte gärningsmannen. Sen föll hon in i medvetslöshet för att aldrig vakna igen. Det fallet berättar vi om i veckans Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand. Och med oss för att prata om det här har vi Linda Hjertén, kriminalkolumnist och reporter här på Aftonbladet. Hon har bevakat det fall som vi ska berätta om i det här avsnittet. Ett fall som hon beskriver som både vanligt och ovanligt.
Vanligt är den bemärkelsen att en man som har varit tillsammans med en kvinna sen misstänks ha dödat henne. Är ovanligt i den bemärkelsen att det här är en av de första gångerna som jag har läst och som den här väldigt erfarna åklagaren i fallet har varit med om att ett misstänkt mordoffer, en kvinna som sen har avlidit av sina skador, själv har kunnat vittna och peka ut sin gärningsman.
Den här historien börjar den 2 maj i år. Det är då boende i ett hus i Göteborg stöter på en blodig och medtagen kvinna som tagit sig ut i husets trapphus. Hon är illa däran och berättar att hon blivit misshandlad. De boende i huset hjälper henne att ringa 112 som skickar polis och ambulans till platsen. En stund senare är de på plats.
Poliserna sätter direkt på sina kroppskameror. Det här är ju någonting som poliser har numera som då spelar in alla ingripanden. Och det man då ser på de här kroppskamerorna är hur den här kvinnan klädd i en randig tröja sitter i en stentrappa, och poliserna noterar att det ser ut som att hennes käke är ur led. Hon är uppenbart blåslagen i ansiktet.
Utöver de synliga skadorna klagar kvinnan på att hon har väldigt ont i huvudet.
Men hon är ändå så pass liksom vid medvetande att hon tydligt kan säga vem som har gjort det här mot henne. Det är då en 38-årig man som hon haft ett förhållande med till och från under många år. Och var han bor, och hon kan också berätta vad som har hänt. Hon säger att han ströp mig så jag nästan svimmade och han har slagit mig. Och det här säger hon då in i polisens kroppskameror.
Efter att hon namngett den som ska ha utsatt henne för det här våldet så tas hon till ambulansen.
Ja, för hon kan faktiskt stapplande men ändå för egen maskin gå till båren. Hon förs sen då med ambulans mot sjukhus, men redan på väg i ambulansen så börjar hon att förlora medvetandet. Först så kan de väcka henne och hon kan titta upp och liksom fortsätta prata och vet vem hon är, men när de kommer fram till sjukhus då hennes tillstånd förvärrats kraftigt och hon är inte längre vid medvetande.
Det hela går väldigt, väldigt snabbt.
En av ambulanssjukvårdarna berättar i förhör att det är väldigt ovanligt att det går så här snabbt, att ett prio 2-larm som det här kom in som då, som är akut men inte livshotande, så snabbt blir så pass kritiskt. Så att direkt när hon kommer till sjukhuset så förs hon iväg av traumaenheten då. Men hon vaknar aldrig upp igen.
Nej, kvinnan vaknar aldrig igen. Och 8 dagar efter misshandeln så dör hon på sjukhuset. Det som varit en utredning gällande grov misshandel övergår till en mordutredning. Och polisen har redan då gripit en misstänkt.
Ja, hon har ju då kunnat namnge honom, så att han grips ju ganska omgående. Han nekar till brott och har gjort så sedan han greps. Det man har gjort bland annat i utredningen är ju att ta ut övervakningskamerabilder. För man kan ju då se att de är tillsammans kvällen innan. De går omkring på stan i Göteborg och där ser man också att hon inte har några synbara skador. Så att när hon kommer hem till hans lägenhet så är hon oskadd. Sen har ju då någonting hänt där inne i lägenheten, även om han nekar till brott. Hon berättar ju också för polisen, och det här är också en film som man sen har hittat, att han under den här misshandeln också har filmat henne och tvingat henne att erkänna saker hon inte har gjort och be om ursäkt för saker som hon inte har gjort in i kameran. Och det här nämner hon då för poliserna, och den här filmen hittar man sen. Och på den filmen så ser det ut som att hon redan då kanske är skadad. Och den här filmen är ju en del av bevisningen.
Den här misstänkte mannen är ju känd av polisen sedan tidigare. Vad kan vi säga om honom?
Ja, han är dels dömd för dråp, att ha knivdödat en person. Han har även dömts för försök till dråp då han har bland annat huggit en penna i halsen på en vårdare när han har suttit på rättspsyk. Och vid tiden för när han träffade den här kvinnan så vårdades han till och från fortfarande på rättspsyk. Vad jag kunnat utläsa av förundersökningen så hade han skrivits ut från slutna vården, men hade någon slags öppenvård fortsatt då. Och han och den här kvinnan, de hade varit tillsammans till och från i några år. Och förhållandet, hon har aldrig, och det säger hon också till polisen när de kommer då den här majdagen, när hon har fått hjälp att larma, då säger hon att han har misshandlat mig förut, men jag har aldrig anmält honom tidigare. Och det stämmer, och det är också väldigt, väldigt vanligt när det handlar om våld i nära relation, att man inte vågar. Hon visste ju också att han var farlig. Han hade ju visat att han har ju visat tidigare att han kan ta till dödligt våld, så hon var ju med rätta rädd för honom, om det nu är han som är skyldig. Men det man också kan se i förundersökningen är att hon har vårdats tidigare på sjukhus för skador som hon till familj och vänner har uppgett var orsakad av honom, även om hon i kontakterna med sjukvården och så inte ville säga det och inte ville polisanmäla honom.
Under utredningens gång samlar polisen in olika former av bevis mot den misstänkte mannen. Och fram växer en bild av en relation som länge tycks ha präglats av hot och våld. Man hittar till exempel flera meddelanden som mannen ska ha skickat till kvinnan. I slutet av september 2024, alltså månader innan mordet, så skriver han:
"Kommer klippa dig och din cykel, din lögnaktiga jävel. Du tror att jag skämtar."
Senare, i samma konversation, så skriver han igen:
"Du ska bort."
Det finns fler meddelanden mellan mannen och kvinnan. I april, bara veckor innan mordet, så skriver den misstänkte mannen:
"Jag kommer knulla ditt liv, hora, om du inte kommer hit med en gång."
Några dagar senare skriver han återigen:
"Du kommer ta ditt liv efter jag är klar med dig."
De här meddelandena är en del av bevisningen mot mannen, men det finns även annat. Vi hör Linda Hjertén igen.
Ja, dels är det också den här mobilkamerafilmen som han själv spelar in. Det är rättsläkarnas rapporter, även om de visar att hon har utsatts för trubbigt våld. Det är trubbigt våld som har lett till hennes död, då framförallt skadorna mot huvudet som orsakade en sån hjärnskada att hon aldrig vaknade upp igen. De är dock lite otydliga, för att det är lite svårt att säga, är det ett tillhygge eller är det istötning mot någonting? Så där ser man i förundersökningen att det begärs in nya rättsläkarrapporter hela tiden med nya frågeställningar, liksom, kan någon annan ha orsakat och så vidare. Och där kommer väl säkert, det får vi ju se då under rättegången som påbörjas här nu, om mannen och hans försvarare kommer kunna ge alternativa förklaringar till hur hon kan ha fått sina skador. Men det som ju är väldigt viktigt i den här förundersökningen, det är ju hennes egna ord. Alltså hon sitter där på en stentrappa. Hon uppger i det här, liksom, när hon fortfarande är i chock och i svåra smärtor, så namnger hon en person som hon tidigare inte har velat namnge. Om det nu är så som hon har sagt till vänner och bekanta innan och som sjukjournaler liksom till viss del då ger stöttning för, så har ju hon utsatts för våld tidigare och aldrig velat anmäla. Att då ta steget att namnge sin förövare är ju stort. Och det är frågan varför hon skulle falskt ange honom i det här skedet när hon sitter där och precis har sökt hjälp. Så att hennes ord, och de är ju kusliga på många sätt, för de kommer ju ändå från andra sidan graven. Alltså det här är ju väldigt ovanligt att ha den här typen av bevisning i ett sånt här mål. Hennes ord kommer ju såklart väga tungt i rättssalen.
Om vi pratar lite om henne, du har ju pratat med närstående till henne. Hur beskriver hon henne?
En väldigt, väldigt snäll kvinna. Hon var fyra barns mamma. Hon älskade Billie Eilish och hade en dröm om att någon gång se en konsert med Billie Eilish. Så att när hennes familj då fick veta att det finns ingenting vi kan göra, vi kommer stänga av maskinerna, hon kommer att dö, så spelade de Billie Eilish för henne i sjukrummet. Så att det var det hon skulle få höra som, när hon somnade in. Hon beskrivs som en kvinna med, väldigt, med skinn på näsan och sådär. En kvinna som ändå har varit fyra barns mamma och uppfostrat fyra söner. Men som också kanske var lite för snäll för sitt eget bästa. Och det här är någonting som det vi ser i vårt arbete med vår mångåriga databasdödade kvinnor, det är ju att kvinnorna kan vara vem som helst i stort sett, de kvinnorna som dödas. De kan vara ensamstående, singlar eller gifta, de kan vara barnlösa, de kan ha 6-7 barn, de kan vara från Djursholm eller från Rinkeby. Men är det en röd tråd som man ofta märker med de här kvinnorna, så är det att de beskrivs som väldigt snälla och omhändertagande. Och jag säger inte att det här på något sätt är bidragande till att de dör eller ska dö. Det är ju snarare tvärtom. Det här är ju en fin egenskap som borde vårdas och som de borde träffa en partner som verkligen uppskattar och tar hand om. Men det är som att många av de här kvinnorna är väldigt snälla och kanske just därför vill se det bästa i sin partner även när de är som sämst.
Mm. Jag tänker, det finns ju en annan detalj i det här målet som ju handlar om att det kommer in som misshandel, det tar flera dagar innan det omvandlas då till mord när kvinnan dör. Jag tänker, tror du rent juridiskt att det kommer att bli en knäckfråga eller någonting som man kommer att det kommer göra det svårare att bevisa att det här faktiskt handlar om ett mord? Eller tror du det påverkar bedömningen på något sätt?
Jag tror inte det, med tanke på att först kom det in då som grov misshandel, men hennes skador ledde ju till att hon faktiskt dog. Och det är ju ingen som misstänker att hon har orsakats nya skador på sjukhuset som har lett till hennes död, utan man tror ju att de skadorna som hon kom in med är de som sen ledde till hennes död. Så att det sen då omvandlas till en mordutredning, det är ju inte konstigt då med tanke på att hon ju faktiskt avlider.
Om vi tittar framåt, vad ska hända nu i det här fallet?
Ja, det blir först rättegång och den här mannen, han har ju tidigare dömts för brott och har ju då alltid dömts till rättspsykiatrisk vård och han anses ha en allvarlig psykisk störning. Det här kan ju bli en stor fråga även i det här fallet då. Kommer han återigen dömas till rättspsykiatrisk vård eller kommer han nu anses vara så pass frisk att han kan dömas till fängelse? Det kommer ju bli en viktig fråga. Han åtalas ju även för flera fall av olaga hot mot den här 52-åriga kvinnan, för att i hennes telefon så har man ju också hittat mängder av sms där han liksom hotar att klippa henne, han ska skära upp henne, det är en ganska hemsk sms-tråd av de sms'en som då är offentliga förundersökningen där han, och då man ser att hon många gånger försöker lämna honom, att nu är jag trött på det här, du måste sluta liksom. Och även hennes rädsla lyser ju igenom, för att han är ju som sagt erkänt benägen att ta till våld som till och med kan bli dödligt.
Sist här hörde vi Linda Hjertén, kriminalkolumnist och reporter på Aftonbladet. Rösterna som vi använde för att återge mannens meddelanden till kvinnan, ja, de har vi tagit fram med hjälp av AI. Och jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsson och det här har varit ett avsnitt av Aftonbladet Krim. Om ni som lyssnar vill komma i kontakt med mig som gör podden, då kan ni skriva till marcus.ulfsand@aftonbladet.se. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.